Gud, vi ber att du ska välsigna ditt ord på våra hjärtan. Amen. Den här berättelsen som Ulrika läste från Johannes evangeliet är för mig en text om problem och problemlösning i ett Guds rikes perspektiv. Och vad är det för problem egentligen? Jo, det finns ingen mat. Och jag vet inte om det är någon här som har anordnat läger någon gång eller en konferens eller någonting. Och så förbereder man mat och så dyker det upp 15 stycken som inte anmält sig. Då blir det stress i köket och kanske i hela konferensorganisationen. Jag var på en jättestor konferens i Birmingham för många år sedan. Det dök upp 200 från ett land som ingen hade någon aning om var de kom ifrån. Och de kunde ju ha sagt, tyvärr, ni har ingen plats här för att ni är inte anmälda. Men de fick plats. Och jag tänker att när Jesus ställer den här frågan till Filippos, var ska vi köpa mat till de här som kommer? Då är det inte fråga om 10, 15, 200 utan 5000 oanmälda. Och mitt svar till Jesus hade blivit, det är inte vårt problem. Vi har inte tagit något ansvar för att de här människorna ska få någon mat. Så att det tycker jag att vi kan släppa. Och det intressanta med Jesus är att så tänker inte han. Ser han människor i nöd och med behov, då vill han kunna möta de behoven. Det är också ett Guds rikes perspektiv. Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det är den frågan som FN-organisationer ställer i nöd. Många av våra områden där det råder nöd och brist, inte minst i Gaza just nu. Det är den fråga som organisationen Oxfam ställer hela tiden. Hur ska människor få mat? Så det här är ju inte bara en punktuell fråga, utan det är en global återkommande fråga. Hur ska människor som saknar allt få bröd? Och jag kan tänka mig att Filippos och så småningom Andreas som får den här frågan känner sig ganska uppgivna. Och jag hör en anda av uppgivenhet när de försöker svara på Jesu fråga. Och Filippos han gör som vi gör i frikyrkan. Han sätter upp en budget. Det gjorde ni igår antar jag. Blev det plus eller minus? Beräknat minus? Ja, okej. Okay. Det som Filippos ser i sin budget, det är ju liksom starka röda siffror. Det här går inte ihop. Inte en chans. Även om vi och det är nästan en årslön som han räknar ut att ja, han tar till liksom det mesta han kan tänka sig och så säger han nej. Det går inte. Jesus, du vet hur det ser ut i kassan. Vi gör inte mycket pengar i den här verksamheten. Och Andreas, han är ju faktiskt lite mer konkret och konstruktiv. För att han säger, ja här har vi visserligen 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad hjälper det? Hur ska det kunna räcka till alla de här människorna? Och jag tycker ändå att det är viktigt att redan nu påminner sig om att Andreas ändå försöker. Och han tänker utanför boxen. Han svarar inte på Jesu fråga, var ska vi köpa mat? Utan han tänker, här har vi faktiskt någonting. Det är det som skiljer Filippos från Andreas. Och som kanske skiljer en del av oss från andra av oss. Att den ena gruppen ser, vi har inte. Vi saknar. Och den andra gruppen säger, vi har. Vi har det här i alla fall. Och det är en ganska stor skillnad och det är viktigt med båda grupperna. Både de som konstaterar att nej, det här finns faktiskt inte. Vi måste se sant och sunt på verkligheten. Men de där som säger, men vi har ju ändå det här. De behöver också uppmuntras. Men Andreas backar ju med en gång. Ja, vad hjälper det att vi har några kornbröd och 2 fiskar? Men jag föreställer mig att också i den här församlingen så känner vi igen de här tankarna. Vi har inte, vi saknar, det där finns inte, det går inte. Kanske ni till och med sa på årsmötet igår, det här skulle vi vilja göra, men det går inte. Och jag tänker ibland att knapphet och brist har blivit ett slags signum för frikyrkan. Alltså vi känner ständigt att vi är på minus. Att vi ser saker vi skulle vilja göra, men nej. Vi skulle vilja anställa en ungdomsledare. Nej, men det räcker inte det vi har. Vi skulle vilja gå ut på torget och göra någonting, men nej, vi har inte frimodighet till det. Och hela tiden så är det liksom en känsla av att nej, vi räcker inte till. Och jag tänker att den känslan är inte så stärkande. Det blir liksom en upplevelse av att vi just är på minus. Och det som jag tycker är intressant med den här berättelsen, liksom många andra evangelierna, det är ju att människor dras till Jesus. Och vad är det som gör det? Jo, Johannes förklarar att det är bristen som får dem att komma till honom. Det finns en ganska enkel förklaring. Jesus botade sjuka. Och människor var sjuka. Och sjukdom var enormt mycket mer destruktivt och farligt på den tiden. Den minsta lilla blessyr kunde faktiskt leda till någonting livshotande. Och så kommer en man som botar sjuka. Bristen drar dem till Jesus. Och det kan man ju fundera på, om vår brist också drar oss till Jesus. Johannes säger så här att det här sa han för att testa dem. För själv visste han vad han skulle göra. Är det provocerande eller är det en trygghet i de orden? Jag vet inte, det är lite både och. Testar Jesus oss när vi tänker de här frågorna? Vi skulle vilja göra, men hur? Är det ett sätt för Jesus att dra oss närmare honom? Ja, vågar vi tänka så? Jesus testar mig. Jesus testar oss för att se om vi har tro att inte bara tänka utifrån bristperspektiv, utan också från möjlighetsperspektiv. Ja, det är liksom problemet. Och det är de här två ganska halvhjärtade lösningsförslagen som vi möter i den här berättelsen. Och det, hade det slutat där hade det inte blivit något vidare. Och då kommer Jesus med sin lösning. Och jag tänker inte ta upp det, för det låter ju liksom som happy end, nu blir allting bra. Men även Jesu lösning leder så småningom till nya problem. Men de ska jag inte gå in på, men vi kan konstatera att så enkelt är det inte att det bara blir en lösning och sen så är allting bra. Utan Jesu lösning leder till nya problem. Men hans lösning utgår från vad Andreas har sagt. Och det är viktigt att komma ihåg det. För man kan tycka att det var bara misslyckat det som Andreas sa när han pekade på de här fem bröden och två fiskarna. Men Jesus använder faktiskt just det för att hitta en väg ut ur problemet. Jesus använder de ting som ges åt honom. Jesus brukar det som vi räcker fram. Han frågar inte vad vi inte har, utan han frågar, vad har ni? Kom med det. Så ska vi se vad vi kan göra av det. När det får välsignas av mina händer. Det vi ställer till Guds förfogande är utgångspunkten för Guds handlande. Jesus trollar inte bara fram någonting från ingenting, utan han utgår från det som vi har om vi vill ställa det till förfogande. Precis som vi sjöng i tredje versen. Nu till din tjänst, o Herre, ger jag min kropp och själ. Ja, det är inte så mycket bevänt med kroppen och själen alla gånger. Men jag ger det jag har. Och i Jesu händer kan det bli någonting som mättar världens hunger. Ditt och mitt bidrag gör skillnad i Jesu händer. Och jag tycker att det är någonting, inte minst att efter ett årsmöte fundera på, när man förmodligen både har berättat om hur verksamheten har varit, och det finns mycket att glädjas över och vara tacksam över, och det tror jag är av stor betydelse. Varför skriver vi långa verksamhetsberättelser? Jo, för att det finns anledning till tacksägelse. För det är ett vittnesbörd om vad som faktiskt finns och vad vi har. Och sen så när vi blickar framåt så blir det ofta lite mer pessimistiskt. Det är så mycket vi skulle vilja. Men låt oss stanna kvar i det där som vi har och lämna fram det till Jesus och låta honom helga det. Att inte bara tänka utifrån bristperspektivet utan från tillgångsperspektivet. Vad har du? Vad har du som du kan ge? Vad är dina bröd och vad är dina fiskar som kan mätta 5000 om Jesus får fatt på det? Johannes skriver, Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där. Och jag vet inte vad du tänker när du hör det, men för mig är det ett väldigt tydligt eko av den sista måltiden. De texter som vi också läser i samband med nattvarden. Och jag skulle vilja drista mig till att säga att Herrens måltid som vi ska fira alldeles strax, det är ett stycke problemlösning. Och jag inser att det låter både långsökt och naivt att säga så. Så fort vi har ett problem så säger vi, nu firar vi nattvard, så löser sig allting. Kanske inte, men vi talar ändå om att den här måltiden är ett mysterium. Det finns någonting i nattvarden som vi inte kan greppa. Och det finns en rikedom i nattvarden som vi behöver påminna oss om. I all sin enkelhet så är nattvarden gemenskap med Jesus Kristus. Nattvarden drar oss till honom, han som kan använda det som vi ger till honom. Men nattvarden är också himmelrikets glädjefest. En bild för det, den rikedom som ska komma. Där en var är faderns gäst. Nattvarden är eukaristi, tacksägelse. Nattvarden är rättvisans tecken, måltid delad med alla. Nattvarden är en rikedom i all sin enkelhet. Någonting som vi delar med varandra. Och jag tänker att varje gång som vi firar nattvard, kanske varje måltid överhuvudtaget som vi firar med varandra, kan bli en påminnelse om att vi har någonting. Att det finns tillgångar. Att det finns möjligheter. Inte bara genom det vi har, men det vi har när Jesus får fatt på det. Och nu vet jag inte exakt hur det går till här i kyrkan, men det blir jag varse alldeles strax. Men i min församling så brukar vi gå fram med öppna händer och få ta emot oblaten. Ja, ni nickar, det var ju skönt. Och det finns någonting väldigt djupsinnigt i den gesten. Jag är uppvuxen i en tradition där man tog nattvardsbrödet. En ganska aktivistisk tradition. Och den är bra. Men jag tror att det finns ett djup i detta att vi kommer med tomma händer och tar emot, visserligen av nattvardstjänaren, men som Jesu Kristi ställföreträdande för dig utgiven. Och någonting av den gesten är det, tror jag, som Jesus kallar oss till, som han drar oss till. Han visste redan, står det. Han ville testa oss. Och ett svar på det testet är att gå fram och ta emot med öppna och tomma händer. Och få smaka av Jesus Kristus. Och jag vidhåller, i det ligger en slags problemlösning. Eller åtminstone kanske många problem kommer i ett helt annat ljus när vi tar emot ur Jesu händer. Ska bara se var jag var någonstans. Evangeliets utgivande kärlek och Guds rikes ofattbara kraft och möjligheter ligger i brödet och bägaren som vi får ta emot. Och jag tänker att det i nattvarden finns ett budskap som lyder ungefär: jo, det går visst. För vad är nattvarden? Jo, den symboliserar ju egentligen ett enda stort misslyckande. Att Guds son som kommer in i världen dör. Din död förkunnar vi, kommer vi alldeles strax läsa. Det är ju helt fel, det är helt galet. Det är en stor bristsituation. Men det vänder Gud till något utgivande och gott. Till världens liv. Hur ska han då inte kunna vända vår situation om vi kommer med öppna händer och tar emot det som han ger? Och där finns evangeliets budskap. Jo, det går visst. Men med Guds hjälp så går det. Så låt oss nu gå in i nattvardsfirandet. Vi ska sjunga sången 804, är det nu, eller hur? Om bordet som är dukat. Och låt oss göra det med den här tanken om inte knapphet och brist utan rikedom och möjligheter genom Jesus Kristus. När vi kommer och tar emot med öppna händer i Jesu namn. Vi sjunger. Amen.